Kapitel 15. Någonting flimrar, sidan 299.
Det här är vansinne, mullrade Domon. Han stod med korslagda armar i vagnens dörröppning som för att blockera vägen. Det kanske var vad han ville. Han hade stuckit fram hakan i en stridslysten min så att skägget pekade ut, kortklippt, men fortfarande längre än håret på hans huvud. Och han rörde på fingrarna som om han tänkte knyta nävarna eller hugga tag i någonting. Domon var en bred kar och inte alls så fet som han såg ut vid första anblicken. Märt ville undvika både knytnävar och nappatag om det gick. Han knöt den svarta halsduken om halsen så att ärret doldes och stack ner de långa ändarna innanför rocken. Risken för att det fanns någon i Jurador som kände till en man i Ibordar som bar en svart halsduk. Oddsen var till hans fördel, även om han inte tog med sin tur i beräkningen. I och för sig fick han alltid räkna med att han var Taveran också, men om det skulle innebära att han plötsligt råkade på Saroth eller en klunga bekänter från Terrasin palatset, då kunde han lika gärna stanna i sängen med en filt virad om huvudet. Det skulle hända ändå. Problemet var att tärningarna hade rullat i hans huvud igen när han vaknade på morgonen, och de studsade fortfarande mot insidan av hans skalle. Jag har lovat, sa han. Det kändes skönt att ha anständiga kläder på sig igen. Rocken var prima, grönt ylle, välskuren och räckte nästan ända ner till knäna och de nedvikta stövelskaften. Han hade inga broderier. Lite grann skulle kanske inte skada, men runt handlederna fanns det lite spets och en fin sidenskjorta. Och han önskade att han haft en spegel. En dag som denna var det viktigt att te sig väl ut. Han tog upp manteln från sängen och svepte den om axlarna. Hans mantel var ingenting i stil med Lukas pråliga plagg. Den var mörkt grå, nästan nattsvart. Det var bara fodret som var rött. Och han fäste den med en nål i form av ett par enkla kokarder, inte större än hans tummar. Hon gav sitt ord, Bale, sa Egenin. Sitt ord. Det kommer hon inte att bryta. Aldrig någonsin. Egenin lät fullständigt övertygad. I varje fall mer övertygad än Märt var, men ibland var man tvungen att ta risker. Till och med om man fick sätta livet på spel. Han hade lovat. Och han hade ju sin tur. Det är likväl vansinne, brummade Domon. Men när Märt satte sin bredbrättade hatt på huvudet flyttade han sig motvilligt från dörröppningen. I varje fall sedan Egenin gett honom tecken att göra det med en knyck på huvudet. Hans min ljusnade däremot inte alls. Hon följde med Märt ut ur vagnen med nästan lika bister uppsyn, plockande med den långa svarta peruken. Kanske hade hon fortfarande inte riktigt kommit till rätta med den. Eller så satt den inte lika bra med nästan en månads riktig hårstubb under. Stubben räckte i varje fall inte för att hon skulle gå utan peruken. Inte förrän de lagt i Bordar minst ytterligare 100 mil bakom sig. Det var inte säkert att det skulle vara tryggt förrän de hade korsat Demona-bergen och kommit in i Marandi. Himlen var klar ovanför dem och solen hade just tittat upp över horisonten. Fortfarande osynlig bakom tältduksväggen. Det var en varm morgon, bara om man jämförde med en snöstorm. Inte den spröda kölden hos en senvintermorgon i Tjufloden, men en kyla som gnagdes in i kroppen och fick andedräkten att förvandlas till en tunn dimma framför ansiktet. Sällskapets folk kilade runt som myror i en tillsparkad myrstack och fyllde luften med högljudda frågor. Om vem som hade flyttat på jongleringarna eller lånat byxorna med röda paljetter eller ändrat på plattformen. Det både lät och såg ut som upptakten till ett upplopp, men egentligen fanns det ingen riktig vrede i rösterna. De gastade och viftade med armarna hela tiden, men det kom aldrig till handgripligheter och de hade en föreställning att förbereda. Så på ett eller annat sätt skulle ändå varenda artist vara på plats innan man släppte in den första åskådaren. Må så vara att det kunde gå trögt att packa ihop när det var dags att åka igen. Men att uppträda betydde pengar och då gick det snabbt så det räckte. Du tror verkligen att du kan gifta dig med henne, muttrade Egenin som gick vid hans sida och sparkade på det slitna bruna ylletyget i sin kjol. Egenin var sannligen inte späd på något sätt. Hon gick med långa kliv och hade inga svårigheter att hålla jämn takt med Mert. Klänningen hindrade inte att det kändes som om hon borde ha ett svärd vid höften. Det här går inte att förklara på något annat sätt. Bale har rätt. Du är vansinnig. Mert flinade. Frågan är om hon tänker gifta sig med mig. Det händer att de underligaste par gifter sig. När man visste att man skulle bli hängd kunde man lika gärna flina åt snaran, för det fanns ändå ingenting annat att göra. Så han flinade och lämnade henne stående där med sina hårda drag formade i en ilsken min. Han tyckte att det lät som om hon svor tyst för sig själv, men han kunde inte begripa varför. Det var inte hon som skulle gifta sig med den hon minst ville i hela världen. En adelsdam, sval och reserverad och med näsan i vädret. När han egentligen tyckte om skänkflickor som hade villiga ögon och lätt för att le. Dessutom arvtagare till en tron och inte vilken tron som helst heller. Kristalltronen, säte för härskaren av det Shonshanska imperiet. En kvinna som fick hans huvud att snurra som en vindflöjel och fick honom att undra om det var han som höll henne fången eller tvärtom. När ödet grep en om strupen kunde man bara le. Han gick med raska steg tills han kom inom synhåll för den gredelina vagnen utan fönster. Sen var han nära att snubbla. En liten grupp akrobater. De fyra viga männen som kallade sig för bröderna Chavana, trots att det syntes tydligt att de inte bara hade olika mödrar utan dessutom kom från olika länder, kom utfarande från en grön vagn i närheten, vilt gastande och gestikulerande åt varandra. De gav Mert en hastig blick och den gredelina vagnen en annan, men de var för uppslukade av sitt gräl och gick för snabbt för att hinna med mer än så. Gordoran stod lutad mot ett av de gredelina hjulen, kliade sig i huvudet och betraktade bekymrat de båda kvinnorna som stod nedanför vagnens ingång. Två kvinnor, båda var insvepta i mörka mantlar och med dolda ansikten. Men det gick inte att ta fel på det blommiga hucklet vars ändar hängde fram ur den längre kvinnans huva. Nåväl, han borde ha begripit att Tuon skulle vilja ha med sig sin kammarjungfru. Adelsdamer gick ingenstans utan tjänare. Vare sig man satsade ett kopparöre eller en guldkrona hängde ändå allt på ett tärningskast. De hade haft sin chans att förråda honom. Fast nu satsade han sina slantar på att en kvinna skulle göra samma val två gånger i rad. Att två kvinnor skulle det. Vilken idiot skulle ingå ett sånt vad? Men han måste kasta tärningen. Om det inte vore för att de redan rullade. Han såg sig Lucia i de kalla blå ögonen med ett leende och svepte av sig hatten för att göra en elegant bugning mot Tuon. Han ville inte göra sig till så han nöjde sig med att svänga lite grann med manteln. Är ni redo för en tur i staden? Han var nära att avsluta med Ishnod. Men tills hon gick med på att säga hans namn. Jag har varit redo i en timme, leksak, sa Tuon svalt på sitt släpiga sjönsenmål. Hon lyfte nonchalant kanten på hans mantel, tittade på det röda sidenfodret och gav hans rock en blick innan hon släppte mantelfollen igen. Du klär i spets. Jag kanske låter sätta spets på din klädnad om jag gör dig till bägarbärare. Han tappade sitt leende ett ögonblick. Kunde hon fortfarande göra Dacoval av honom om de gifte sig? Han måste fråga Egenin. Ljus, varför måste kvinnor alltid göra allting så besvärligt? Vill ni att jag ska följa med i snod? Frågade Gordoran dröjande utan att se rakt på kvinnorna längre. Han stack tummarna innanför bältet och undvek Märts blick också. För att bära kanske? Tuon sa inte ett ord. Hon stod bara där och tittade upp på Mert med allt svalare blick medan hon väntade. Tärningarna rasslade och studsade i hans huvud. Men han tvekade bara ett ögonblick innan han knyckte på nacken åt rödarmen att han kunde gå. Kanske två ögonblick. Han måste lita på sin tur. Och på hennes ord. Tillit är dödens ton. Den tanken trampade han ner så hårt han kunde. Det här var ingen visa och inga gamla minnen kunde vägleda honom nu. Tärningarna fortsatte att rulla i hans skalle. Med en lätt bugning bjöd han Tuon armen. Tuon studerade den som om hon aldrig hade sett en arm förut, med sina fylliga läppar formade i en tankfull min. Sen samlade hon manteln kring sig och satte av med Chelusia skridande i kölvattnet, så att han blev tvungen att halvspringa för att hinna ikapp dem. Ja, kvinnor skulle tydligen göra allt besvärligt. Trots den tidiga timmen bevakades ingången redan av två stadiga karar utrustade med varsin knölpåk. En tredje hade en genomskinlig glaskanna att ta emot mynten med och hälla ner dem genom en springa i den järnbeslagna kistan som stod på marken. Alla tre såg ut att vara för klumpiga för att kunna stoppa på sig ett kopparmynt utan att trilla på ändan, men Luca tog inga risker. Ett drygt 20-tal människor stod redan och väntade innanför de kraftiga repen som ledde fram till den stora blå banderollen där föreställningens namn stod skrivet. Dessvärre var Lartell också där, klädd i en klänning med knallröda paljetter och en mantel med blå. Hon såg bister ut. Lukas hustru dresserade björnar och Mert misstänkte att djuren gjorde sina konster för att de var rädda att hon skulle bita dem annars. Jag har allt under kontroll, sa han till henne. Tro mig, det finns ingenting att oroa sig för. Han kunde lika gärna ha besparat sig den mödan. Lartell tog ingen notis om honom, utan tittade bekymrat på Tuon och Chelusia. Hon och hennes make var de enda på föreställningen som visste vilka de båda kvinnorna var. Mert hade inte sett några skäl att berätta för dem om den lilla utflykten de skulle företa denna morgon. I varje fall Luca skulle ha blivit helt utom sig. När Lartell nu vände blicken mot Mert istället var den inte längre bekymrad utan bara hård. Kom ihåg, sa hon, att om du skickar oss i galgen så följer du själv med. Sen fnös hon och återgick till att studera människorna som väntade på att få komma in. Lartell var ännu bättre än Luca på att bedöma hur mycket en börs vägde redan innan den öppnats. Och hon var av 10 gånger segare virke än sin make. Tärningarna rasslade vidare. Vad det än var som hade satt igång dem så hade det ännu inte nått det ödesdigra ögonblicket. Det avgörande ögonblicket. Hon är en god hustru åt mäster Luca, mumlade Tuon när de hade kommit en liten bit på väg. Mert sneglade på henne och rättade till hatten. Det hade inte funnits någon ironi i hennes röst. Hatade hon Luca så mycket? Eller menade hon att hon skulle bli en sån hustru? Eller brände honom, han kunde bli precis så tokig som Domon redan trodde att han var om han försökte begripa sig på den här kvinnan. Det var säkert hon som var orsaken till tärningarna i hans huvud. Vad tänkte hon göra? För att komma till staden fick de gå en kort bit med soluppgången i ryggen, längs en hårdtrampad väg över kullar som här var tomma på träd. Däremot var det lika mycket folk på vägen som det fanns väderkvarnar och saltpannor i landskapet längs dess sidor. Människorna stirrade rakt framför sig och gick med så beslutsamma steg att de inte verkade se någon som kom i vägen. Mert fick väja för en rundhylt kar som nästan gick rakt på honom. Vilket i sin tur betydde att han måste hoppa undan för en vithårig gamling som höll god fart på spindeltunna ben. Då hamnade han framför en trind flicka som skulle ha trampat ner honom om han inte hade hoppat igen. Övar du på en dans, leksak, sa Tuon och kikade på honom över sin smala axel. Andedräkten hängde som ett tunt dis framför kåpan. Det är inte särskilt elegant. Han öppnade munnen för att påpeka hur trångt det var på vägen, men plötsligt insåg han att han inte längre kunde se någon annan än henne och Seleucia. Människorna som gått där var som uppslukade av jorden och vägen var tom så långt det gick att se innan den doldes av en krök. Sakta vred han på huvudet. Det syntes ingen mellan honom och föreställningen heller. Bara raden med folk som väntade utanför, och den såg inte ut att vara längre än förut. Bortom föreställningen slingrade vägen vidare över kullarna mot en avlägsen skog. Tom. Det fanns inte en själ inom synhåll. Han tryckte handen mot bröstet och kände på rävhuvudsmedaljongen genom rocken. Bara ett silversmycke på en läderrem. Han önskade att den hade känts kall som is. Chuon höjde på ögonbrynet. Seleucia stirrade på honom som om han var en idiot. Här kan jag inte köpa någon klänning åt dig, sa han. Det var målet för deras expedition, eftersom han hade lovat att skaffa Chuon någonting bättre än klänningar som hängde löst på henne och fick henne att se ut som ett barn i vuxenkläder. Han var i varje fall ganska säker på att han hade lovat henne det, och hon var helt övertygad om att det förhöll sig så. Den sömnad som föreställningen sömmerskor kunde åstadkomma hade vunnit Chuons godkännande, men däremot inte det tyg som fanns att tillgå. Artisternas kostymer gnistrade av paljetter och pärlor och bjärta färger, men tyget var för det mesta vad som helst som gått att komma över till en ringa penning. De som hade bättre kläder behöll dem och använde dem tills de blev utslitna. Men Jurador levde på sin saltframställning, och salt inbringade mycket pengar. I stadens butiker borde de kunna hitta vilket tyg en kvinna än kunde önska sig. Den här gången behövdes det inga fingervickningar. Chuon utväxlade en blick med Seleucia. Den längre kvinnan skakade på huvudet med en ironiskt beklagande min. Sen skakade Chuon på huvudet. Och så samlade de sina mantlar och skred iväg mot stadens järnbeslagna portar. Kvinnor. Han skyndade i kapp dem igen. De var trots allt hans fångar. Det var de faktiskt. Skuggorna sträckte sig långa framför dem. Hade någon av de där människorna kastat någon skugga innan de försvann? Han kunde inte påminna sig att andedräkten blivit till ånga framför något av deras ansikten heller. Fast det spelade knappast någon större roll. De var borta nu och han tänkte inte fundera på varifrån de hade kommit eller vart de hade tagit vägen. Det hade antagligen att göra med att han var Taveren. Han skulle helt enkelt skjuta det ur sinnet. Det skulle han. Tärningarna som rasslade där lämnade inte plats åt någonting annat. Vakterna vid porten verkade inte nyfikna på främlingar, i varje fall inte en man och två kvinnor till fots. De hårdföra kararna med vitmålade harnesk och koniska hjälmar med kammar som liknade hästsvansar lät oberört blicken glida över de mantelklädda kvinnorna och lät den av någon anledning dröja misstänksamt vid Märt en kort stund innan de återstödde sig mot sina hillebarder och stirrade tomt ut mot vägen. Förmodligen var de från trakten, och i varje fall inte från Shonshen. Salthandlarna och Ethelane, den lokala förstinnan som tydligen gick i salthandlarnas ledband, hade utan att tveka avlagt återkomstens eder och erbjudit sig att betala en saltskatt innan de ens blivit ombedda. Förr eller senare skulle Shonshen säkerligen inrätta någon form av myndighet här, bara för att hålla ett öga på allting. Men för närvarande hade de viktigare saker att använda sina soldater till. Märt hade skickat ut både Thom och Julian för att kontrollera att det inte fanns några Shonshanier i Jurador innan han gått med på att göra den här utflykten. Var man oförsiktig nog kunde man snubbla över sin egen tur. Jurador var en välbärgad stad, full av liv och rörelse. Gatorna var stenlagda, de flesta av dem breda och kantade med stenhus med röda tegeltak. Boningshus och värdshus huller om buller med stall och krogar, och över sålet hörde man en smedslägga slå mot ett städ här och slamret från en mattvävares vävstol där. Och överallt verkade det finnas tunnbindare som hamrade fast åtsittande tunnband runt faten som skulle användas till salttransporterna. Gatuförsäljare ropade ut nålar och band, köttpajer och rostade nötter från brickor eller vinterrynkiga rovor och sorgligt skrumpna plommon från kärror. På varenda gata stod män och kvinnor och övervakade varorna de hade lagt ut till beskådan på smala bord framför sina affärer. De ropade långa haranger om allt som fanns att köpa där inne. Det var inte svårt att se vilka hus som tillhörde salthandlarna. De hade tre våningar istället för två och bredde ut sig över 8 gånger så stor plats som alla andra. Alla med varsin kolonnkantad gång som vette ut mot gatan och skyddades för insyn av vita smideskaller mellan kolonnerna. Samma gallerskärmar fanns i fönstren på bottenvåningen av de flesta hus, men inte alltid målade. Så pass mycket påminde om Ibor Dar, men det var också nästan det enda förutom människornas olivfärgade hy. Här såg man inga djupa urringningar och inga kjolar som sytts upp för att visa upp färgade underkjolar. Kvinnorna gick klädda i klänningar med brodyr och höga kragar som nådde dem ända till hakan. Lite broderier för enkelt folk och mer för de rika, som dessutom bar mantlar prydda med broderier från topp till tå och skira slöjor som hängde över ansiktet från kammar av guld eller snidat elfenben, vilka satt instuckna i deras mörka, hoprullade flätor. Männens korta rockar var nästan lika rikt dekorerade, i lika klara färger. Och av männen var nästan alla, rika som fattiga, en lång slidkniv i bältet, med något mindre krökt klinga än de som var vanliga i Ibor Dar. Och både rika och fattiga hade en tendens att smeka knivskaftet, som om de väntade sig att hamna i strid. Så den saken kanske också var likadan. Först innan Athelains palats skilde sig utvändigt inte från salthandlarnas residens. Men det låg vid stadens huvudtorg, en stor öppen yta med glänsande stenläggning där en bred, rund marmorfontän sprutade upp vatten i luften. När folk skulle fylla sina hinkar och stora keramikkrus gick de emellertid till andra torg. Från den stora fontänen kändes en tydlig lukt av saltvatten. Den var en symbol för Durador's rikedomar och dess vatten pumpades upp från samma källa som fyllde på saltdammarna bland kullarna runt omkring. Mert fick se en ansenlig del av staden innan solen hunnit ens halvvägs upp till sin middagshöjd. Varje gång Tuvon och Selusia fick syn på en butik med sidentyg utlagt till beskådan på det långa smala bordet utanför stannade de för att känna på tygrullarna och viska med huvudena tätt ihop medan de viftade undan de påpassliga butiksinnehavarna. Dessa var mycket vaksamma tills de förstod att Mert var i sällskap med de båda kvinnorna. I sina kraftiga yllemantlar, illa sittande och nötta, såg de inte ut som sidenkunder. Det gjorde däremot Mert där han stod med manteln tillbaka kastad på ena sidan så att fodret syntes. Men varje gång han försökte visa lite intresse, kvinnor sa alltid att de ville att man skulle visa intresse. Varje gång han kom tillräckligt nära för att höra vad kvinnorna sa, tystnade de och tittade på honom. Ett par svala, mörka ögon och ett par lika svala blå som blickade ur kåporna, tills han backade undan ett steg eller två. Då böjde Silusia ned huvudet mot tjuvon igen och de fortsatte att mumlande fingra på sidenet. Rött siden, blått siden, grönt siden, slätt skimrande siden och mönstrad sidenbrokad. Durador var en mycket välbärgad stad. Lyckligtvis hade han stoppat en mycket välfylld börs med guld i rockfickan, men de verkade inte hitta någonting som passade. Det slutade alltid med att Chuon skakade på huvudet och de båda gled iväg genom vimlet medan Matt skyndade efter till nästa butik med sidentyger. Tärningarna fortsatte att skramla runt i huvudet på honom. De var inte de enda från föreställningen som kommit in till staden. Han såg Alura med ansiktet inramat av pärlprydda flätor gå genom trängseln tillsammans med en gråhårig man som måste vara salthandlare, att döma av mängden färggranna broderier som täckte hans rock med blommor och kolibrier. Vad kunde illuminatören vilja en salthandlare? Vad det än var hon sa till honom så rynkades hans fårade ansikte ytterligare av ett belåtet leende och han nickade. Tjuon skakade på huvudet och de båda kvinnorna gled iväg mot nästa butik utan att bry sig om butiksinnehavarens djupa bugningar. Vilka för all del huvudsakligen var riktade mot Mert. Den magre narren trodde kanske att han ville köpa siden åt sig själv. Inte för att han skulle ha sagt nej till en ny sidenrock eller tre. Men hur skulle han kunna tänka på rockar när han väntade på att de förbannade tärningarna skulle stanna? Bara lite broderier på ärmarna och axlarna. De gick förbi med sin bronsfärgade mantel svept om sig. Han gned sig över de långa vita mustascherna och gäspade som om han varit vaken hela natten. Det kanske han hade. Lekaren hade inte tagit till flaskan igen, men Nerin och Lopin beklagade sig över att han var vaken in på småtimmarna och hade lampan tänd så att han kunde läsa sitt älskade brev gång på gång. Vad kunde vara så fascinerande med ett brev från en död kvinna? En död kvinna? Ljus. De där människorna på vägen kanske? Nej, han tänkte inte fundera på det där överhuvudtaget. Chuon tog en flik sidentyg mellan fingrarna och lät det falla. Sen vände hon sig bort utan att känna på något annat. Seleucia blängde så på den kraftiga butiksinnehaverskan innan hon följde efter att kvinnan förnärmat hajade till. Mert gav henne ett leende. Förorättade butiksinnehaverskor kunde leda till att stadsgardet började ställa frågor. Och vem kunde säga vad det i sin tur kunde leda till? Han visste att hans leende kunde gjuta olja på vågorna hos de flesta kvinnor. Den rundhylta kvinnan fnös åt honom och böjde sig ner för att släta till sidentyget, lika försiktigt som om hon stoppat om ett spädbarn. De flesta kvinnor, ja, tänkte han surt. En bit bortåt gatan föll huvan tillbaka från ansiktet på en kvinna i enkel mantel och Mert flämtade till. Edesina drog upp huvan igen, men hon gjorde sig ingen brådska. Skadan var ändå redan skedd och hon hade visat upp sitt tidlösa HD-ansikte för alla som förstod vad det var de såg. Ingen på gatan visade några tecken på att ha märkt någonting, men han kunde inte se allas ansikten. Var det någon som tänkte på en belöning? Just nu fanns det kanske inga tjonsen i Jurador, men de passerade säkert ibland. Edesina gled runt ett hörn och två gestalter i mörka mantlar följde efter. Två. Hade Chaldeimerna bara låtit en ur gruppen stanna i lägret för att övervaka de två andra Eishedena? Eller så kanske Jolene och Teslin var någonstans i närheten utan att han hade sett dem. Han sträckte på halsen och sökte med blicken efter fler osmyckade mantlar i trängseln. Men alla han såg hade åtminstone lite broderier. Plötsligt slog det honom som en sten mellan ögonen. Varenda mantel han såg hade åtminstone lite broderier. Var i själva domesvalget var Tjuon och Seleucia, de förbannade kvinnorna? Hade tärningarna börjat snurra snabbare? Tungt flåsande ställde han sig upp på tå. Men gatan var en flod av broderade mantlar, broderade rockar och broderade klänningar. Det betydde inte att de försökte fly. Tjuon hade gett sitt ord och hon hade faktiskt låtit ett utsökt tillfälle att förråda honom gå sig förbi. Men det räckte med att någon av de båda kvinnorna sa tre ord så skulle alla som hörde säkert känna igen den tjonshanska dialekten. Det kunde mycket väl räcka för att blodhundarna skulle få upp spåret. Det fanns två butiker framåt gatan som verkade sälja tyg, en på vardera sidan gatan. Det stod inte två kvinnor i mörka mantlar vid borden framför någon av dem. De kunde utan vidare ha svängt runt ett hörn, men han måste lita på sin tur. Hans tur var särskilt god när spelet byggde på slumpen. De fördömda kvinnorna trodde förmodligen att det var något förbannat spel. Bränna honom, måtte hans tur fungera nu. Han slöt ögonen, snurrade runt mitt på gatan och tog ett steg på måfå. Han törnade in i en massiv kropp, tillräckligt hård för att båda två skulle grymta till. En kraftig kar med liten mun och några illa broderade slingor på axlarna stod och blängde på honom när han öppnade ögonen. Blängde och fingrade på skaftet till sin krökta dolk. Mert brydde sig inte om honom. Han stod vänd rakt mot en av de båda butikerna. Han satte hatten hårdare på huvudet och sprang. Tärningarna rullade faktiskt fortare. Uppdelade hyllor fullproppade med tygrullar klädde butikens väggar från golv till tak. Och ännu fler rullar låg staplade på långa bord ute på golvet. Innehaverskan var en skinntorr kvinna med ett stort födelsemärke på hakan. Men hennes hjälpreda var slank och söt och såg arg ut. Han kom in precis i tid för att hinna höra innehaverskan säga. För sista gången. Om ni inte säger vad ni vill ha så skickar jag Nelsa efter vakterna. Chun och Selucia, fortfarande med ansiktena dolda innanför kåporna, gick sakta längs en av väggarna fulla med tyg och stannade för att känna på en av rullarna, men brydde sig inte om butiksinnehaverskan. De är i sällskap med mig, sa Mert med andan i halsen. Han drog upp börsen ur fickan och slängde den på närmsta bord där det fanns en tom fläck. Den tunga metalliska dunsen när den landade lockade fram ett brett leende på innehaverskans läppar. Ge dem vad de vill ha, sa han till henne. Och till Tuon tillade han bestämt. Om ni ska köpa någonting får det bli här. Jag har fått all motion jag vill ha den här förmiddagen. Om han kunnat skulle han ha svalt orden igen så fort de lämnat hans läppar. Om man tilltalade en kvinna på det viset exploderade hon alltid i ansiktet på en som en av Aludras eldstickor. Men Chuons stora ögon blickade upp mot honom ur huvans skydd och hennes fylliga läppar kröktes svagt i ett leende. Det var ett hemligt leende, avsett för henne själv, inte honom. Ljuset alena visste vad det kunde betyda. Han avskydde när kvinnor gjorde så där. Men tärningarna hade i varje fall inte stannat, och det måste väl vara ett gott tecken. Tuon behövde inga ord för att göra sina val, utan pekade tyst ut rulle efter rulle och mätte med sina små mörka händer upp hur mycket innehaverskan skulle klippa av med sin sax. Kvinnan utförde arbetet själv istället för att överlåta det åt sin hjälpreda, och det kunde nog vara lika bra det. Rött sidentyg i åtskilliga olika nyanser snittades upp av den långa, vassa saxen tillsammans med grön siden i några nyanser och blått i fler än Mert hade vetat fanns. Chuan valde ut en del fint linne i flera olika tjocklekar och några längder färggrant ylletyg efter att ha rådfrågat Selucia med dämpade viskningar. Men mest var det siden. När han fick tillbaka börsen var det betydligt mindre kvar i den än han väntat sig. När väl allt tyg var hopvikt, prydligt omknutet med band och sen inrullat i ett större stycke grovt linnetyg, utan extra kostnad, tack så mycket, var paketet stort som en gårdfarihandlares packning. Det förvånade honom inte det minsta när det visade sig att det var meningen att han skulle bära det över axlarna, med hatten dinglande i ena handen. Mert kunde klä sig fint och köpa hur mycket siden han ville åt en kvinna. Hon kom ändå på något sätt att sätta en i arbete. Det var kanske priset för att han hade sagt ifrån på skarpen. På vägen ut från staden ådrog han sig åtskilliga närgångna blickar från olika gapande idioter där han gick bakom de båda kvinnorna. De gled fram, belåtna som ett par katter som lapat sig fulla med grädde, vilket framgick tydligt av deras hållning, trots att de var helt dolda i sina mantlar. Solen hade fortfarande en bra bit kvar till zenit, men nu hade köna människor som väntade på att få komma in på föreställningen vuxit sig så lång att det nästan räckte hela vägen till stadsportarna. De flesta gapade och pekade som om han var en målad narr. En av de storvuxna hästskötarna som vaktade penningkistan hånflinade brett och öppnade munnen. Men Matt gav honom en blick som fick honom att vända sin uppmärksamhet mot mynten som flödade från stadsbor till glaskannan och vidare ned i kistan igen. Mert trodde aldrig han kände sig så lättad över att vara tillbaka innanför föreställningens tygväggar. Innan han och de båda kvinnorna hunnit ta mer än 3 steg innanför ingången kom Julian springande. Otroligt nog utan vare sig Thera eller sin röda mössa. Tjuvjägarens ansikte kunde ha varit snidat i urgammal ek. Med en blick på människorna som strömmade förbi dem in på föreställningen sa han med låg röst: "Jag skulle just leta efter dig. Det är Genin. Hon har blivit skadad. Kom fort." Mannens ton var tillräckligt vältalig. Men än värre var att Mert insåg att tärningarna i hans huvud hade blivit som tokiga. Han slängde åt hästskötarna tygbyltet med en hastig förmaning att de skulle vakta det lika noga som penningkistan. Annars skulle han skicka kvinnorna på dem. Men han väntade inte för att se om de tog honom på allvar. Julian pilade iväg åt samma håll som han kommit ifrån och Mert sprang efter längs föreställningens breda huvudgata där högljudda, storögda folkhopar såg hur de 4 kärvarna bröderna med bara bringor stod på varandras axlar. Hur ormmänniskor i skira byxor och glittrande västar satt på sina egna huvuden och hur en lindanserska i åtsittande blå paljettbesydda byxor klättrade upp för en stege till sin slaka lina. Strax innan de kom fram till lindanserskan väjde Julian av in i en av de smalare gränderna där tvättlinor var spända mellan tälten och vagnarna. Artister satt på pallar och vagnstrappor i väntan på att börja uppträda och deras barn sprang runt och lekte med bollar och tunnband. Nu visste Mert vart de var på väg, men tjuvjägaren sprang för snabbt för att han skulle hinna om honom. Framför dem såg han sin gröna vagn. Lartell kikade under den och Luca, klädd i en av sina klarröda mantlar, gestikulerade åt ett par gycklare att fortsätta vidare. De båda kvinnorna, klädda i pösbyxor och med ansiktena vitmålade som adelsdamer, tog sig en ordentlig titt under vagnen innan de lydde honom. När Mert kom närmare såg han vad det var som de hade stirrat på. Domon satt i skjortärmarna under vagnens kant och höll en lealös Egenin i famnen. Hennes ögon var slutna och en tunn rännil av blod sipprade ur hennes ena mungipa. Peruken satt på sned. Av någon anledning var det vad Mert först tänkte på. Hon var alltid så noga med att se till att peruken satt rätt. Tärningarna dånade som oska. "Det här kan innebära katastrof", morrade Luca och gav Mert och Julian var sin lika mörk blick. Men blicken var arg, inte rädd. "Du kan ha dragit katastrofen över mig." Han kasade iväg en skock storögda barn och morrade åt en tjock kvinna i en kjol glittrande av silverglänsande paljetter. Miora gjorde konster med pantrarna som inte ens Lartell skulle våga sig på. Men nu knyckte hon bara på nacken innan hon skred därifrån. Ingen tog Luca på lika stort allvar som han själv. Mannen hajade till när Tuon och Chelusia kom skyndande och såg ut att vara på väg att säga åt dem också att gå därifrån innan han kom på bättre tankar. Faktum var att han började se fundersam ut och bekymrad. Tydligen hade hans hustru inte berättat att Mert och kvinnorna hade lämnat föreställningen och han begrep förstås att de hade varit någonstans. Nu höll den blåögda kvinnan det väldiga tygbyltet på ryggen med armarna, men trots packningen stod hon rak i ryggen. Mert kunde tycka att en kammarjungfru borde vara van vid att bära saker, men irritationen lyste ur hennes ansikte. Lartell synade henne uppifrån och ner, sen gav hon Mert en föraktfull min, som om det var hans fel att kvinnan stod där och putade med sin ansenliga byst. Lukas hustru var mycket bra på att se föraktfull ut. Men Tuons stränga uppsyn fick henne nästan att se mild ut. Det var med en domares blick hon tittade ut ur kåpan. En domare redo att avlägga dom. Just nu brydde sig Mert inte om vad kvinnorna tyckte. Dessa förbannade tärningar. Han kastade tillbaka manteln, gick ner på ett knä och satte fingrarna mot Egenins hals. Hennes puls var svag, tunn och ostadig. "Vad är det som har hänt?" frågade han. Har ni skickat någon efter någon av systrarna? Att flytta Egene skulle kanske bli hennes död, men om Echidena var snabba skulle de kanske hinna hela henne. Han tänkte dock inte säga Echidé högt när folk hela tiden gick förbi och tittade nyfiket tills Luca eller Lartell fick dem att skynda vidare. Hennes uppmaningar fick alla att röra sig snabbare än han. Lartell själv var den enda som verkligen lydde Lucas minsta vink. Renna, Domon spottade fram namnet. Trots sitt stubbade huvud och det ilianska skägget med kal överläpp såg han inte löjlig ut nu. Jag såg henne hugga Egenin i ryggen och springa. Om jag fått tag på henne skulle jag ha brutit nacken på henne. Men mina händer är det enda som håller Egenins blod kvar. Var är den där förbannade Echidén, fräste han. Så kunde Mert vara hur försiktig han ville. Jag är här, Bale Domon, förkunnade Tessling kallt. Hon kom skyndande tillsammans med Thera, som kastade en förskräckt blick på Tuon, klängde sig fast vid Julians arm med ett gällt pip och naglade fast blicken vid marken. Med tanke på hur hon darrade skulle hon kanske ligga där själv när som helst. Echidén med den hårda blicken gjorde en grimas som om hon fått en näve björnbärstörnen i munnen när hon såg vad som låg framför henne. Eller kanske på grund av var det låg. Men hon hukade sig raskt bredvid Domon under vagnen och grep Egenins huvud med sina beniga händer. Julien är bättre på det här än jag, muttrade hon halvt för sig själv. Men jag kanske kan... Rävhuvudet blev kallt mot Märts springa och Egenin ryckte till så kraftigt att peruken föll av och hon nästan slets ur Domons grepp samtidigt som hon spärrade upp ögonen. Konvulsionen varade bara så länge att hon hann sätta sig upp till hälften med en hes flämtning. Sen kollapsade hon mot Domons bröst och låg där och flåsade. Medaljongen blev återigen till en bit silver, ingenting annat. Han hade nästan vant sig vid det, men han avskydde att vara van vid det. Tesslin sjönk också ihop och var nära att falla omkull, tills Domon ändrade sitt grepp om Egenin så att han kunde stödja Echidén med ena handen. Tack, sa Tesslin efter en liten stund. Det lät som om någon dragit fram orden ur henne. Men jag behöver ingen hjälp. Likväl tog hon stöd mot vagnsidan när hon reste sig och såg på alla med sin kalla Echidé-blick. Som för att utmana dem att kommentera det. Klingan slant mot ett revben och missade hjärtat. Allt hon behöver nu är vila och mat. Hon hade inte tagit sig tid att ta på sig en mantel, insåg Mert nu. Åt ena hållet längs den smala gatan stod en grupp kvinnor i paljettbesydda mantlar framför ett grönrandigt tält och tittade med uppmärksamma, vakna blickar. Åt andra hållet stod ett halvdussin män och kvinnor i vitrandiga rockar och åtsittande byxor. Akrobater som gjorde konster på hästryggen och kastade blickar mot Tesslin, omväxlande med att de viskade med huvudena tätt ihop. Det var för sent för att oroa sig för att någon skulle känna igen en Echidés ansikte. Eller för att någon av dem skulle veta vad det var de bevittnat när de såg någon helas. Tärningarna trummade i Märts huvud. De hade inte stannat. Än var spelet inte avgjort. Vem letar efter henne, Julien, frågade han. Julien? Tjuvjägaren slutade blänga på Tuon och Selusia och mumlade lugnande åt Thera. Men han fortsatte att klappa den darrande kvinnan. Värnin och rödarmarna, Lopin och Nerim och Alver. Han var i väg innan jag hann få tag på honom. Men i den här... Han slutade smeka Thera tillräckligt länge för att kunna göra en gest bort mot huvudgatan. Sålet av röster hördes tydligt trots avståndet. Det enda hon behöver göra är att snå åt sig en sån där prålig mantel. Sen kan hon smita iväg när de första åskådarna börjar gå ut. Om vi försöker stoppa varenda kvinna som har huvan uppdragen, eller ens titta i dem, har vi snart ett upplopp över oss. Det är snarstucket folk det här. Katastrof, stönade Luca och drog manteln hårt om sig. Lartell la armen om honom. Det måste ha varit som att bli tröstad av en panter. Och Luca såg hur som helst inte särskilt lugnad ut.
Bränner mig. Varför?
Morrade Mert. Renna svansade för mig hela tiden. Om någon skulle tappa kontrollen trodde jag. Han sneglade inte ens åt Theras håll, men Julian gav honom ändå en mörk blick. Damon hade ställt sig upp med Egenin i famnen. Först kämpade hon svagt emot. Egenin var inte den sorts kvinna som lät sig bäras omkring som en docka. Men till sist verkade hon inse att hon skulle falla omkull om hon försökte stå på egna ben. Hon sjönk motvilligt ihop mot Ilianarens bröst. Damon skulle nog bli varse vad det betydde. Till och med när en kvinna behövde hjälp fick man betala för att man gav henne den om hon inte ville ha den.
Jag är den enda som visste hennes hemlighet, sa hon matt med sin släpiga röst. I varje fall den enda som skulle ha kunnat avslöja den. Hon trodde kanske att det skulle vara säkert för henne att fara hem om jag var borta.
Vad då för hemlighet, frågade Mert. Kvinnan tvekade av någon anledning, med blicken vänd mot Damon springa. Till sist suckade hon.
Renna var kopplad en gång i tiden, liksom Bethamin och Sita. De kan leda kraften, eller kanske lära sig att göra det, jag vet inte vilket. Men Ardamon fungerade på de tre, det gör den kanske på alla Saldamer.
Mert visslade genom tänderna. Det skulle onekligen vara en spark i huvudet för Shornchen.
Luca och hans hustru utbytte förbryllade blickar. De begrep uppenbarligen inte ett enda ord.
Cheslin stod och gapade, så förbluffad att hennes ACD-lugn fullständigt hade sköljts bort.
Seleucia gav däremot ifrån sig ett ilsket ljud, släppte ner tygbyltet från ryggen och tog med blixtrande ögon ett steg mot Damon. Ett par snabba fingerrörelser från Chewon fick henne att stanna tvärt, men hon stod kvar på helspänn. Chewons ansikte var en mörk mask, outgrundlig.
Mert kom att tänka på att hon hade dresserat Damoner.
Åh, brände honom. Räckte det inte med allt annat? Skulle han gifta sig med en kvinna som kunde leda kraften dessutom?
Klappret av hästhovar varslade om att hörnan och de tre andra rödarmarna kom ridande längs den smala vägen mellan tälten i raskt trav. Under mantlarna hade de spänt på sig sina svärd, och Metwin hade dessutom en dolk som nästan var lång som ett kort svärd. Gordorans kraftiga armborst vilade över hans sadel, redan spänt. Med veven som han hade i bältet tog det en hel minut att spänna den tjocka bågsträngen, men på det här viset behövde han bara lägga an en projektil. Hörnan var en dubbelböjd ryttarbåge och hade ett proppfullt koger vid höften. Fögen ledde pricken. Hörnan brydde sig inte om att sitta av. Efter att ha tittat misstänksamt på Juvon och Seleucia och gett Luca och Lartell en nästan lika skeptisk blick böjde han sig fram i sadeln. Den grova högtatueringen på hans kind syntes tydligt.
Renna har stulit en häst i snåd, sa han tyst. Red om kullen av de där hästskötarna vid ingången på vägen ut. Vernin följer efter henne. Han säger att hon kan vara framme i Cora men någon gång ikväll. Det var åt det hållet hon red. Hon rör sig bra mycket snabbare än vi gjorde med vagnarna. Men hon rider barbacka, så med lite tur kan vi få tag på henne. Det led på honom som om de kunde räkna med turen. Männen i röda handen litade mer på Märts tur än han själv. Det verkade inte finnas mycket att välja på. Tärningarna mullrade fortfarande i hans huvud. Det fanns fortfarande en chans att de skulle falla på ett sätt som gynnade honom. En liten chans. Mert Cawthons tur.
Se till att ditt folk kommer iväg så fort de hinner. Packa ihop, Luca, sa han och satt upp på pricken. Lämna kvar väggen och annat som ni inte fort kan få upp på vagnarna. Ge er av bara.
Är du galen, spottade Luca. Om jag försöker mota ut alla de här människorna blir det garanterat upplopp. Och de kommer att vilja ha pengarna tillbaka.
Ljus. Karn skulle tänka på pengar om han så låg med huvudet på stupstocken.
Tänk på vad som händer om 1000 shorns hittar dig här imorgon.
Mats röst var så kall som han förmådde göra den. Om han misslyckades skulle shornsen snart vara över Lukas föreställning, oavsett hur hårt de drev på sina hästar. Luca begrep det också, att döma av hans min. Han såg ut som om han bitit i ett ruttet plommon. Mert lyckades ignorera honom. Tärningarna trummade hårdare än någonsin, men än hade de inte stannat. Julian, lämna allt guld åt Luca, utom en ordentlig börs med guld. Kanske skulle Luca kunna muta sig ur kniparna när Shornchen väl såg att han inte hade deras förbannade 9 månaders dotter. Samla ihop alla och rid ut så fort ni kan. Rid ut i skogen så snart ni är utom synhåll från staden. Jag hittar er.
Alla? Med sin kropp som en sköld framför Thera knyckte Julian med huvudet mot Tuon och Seleucia.
Lämna dem där båda i Eurador så kanske Shornchen nöjer sig med att få dem tillbaka. Det kanske sinkar dem lite i varje fall. Du säger hela tiden att du ska släppa dem fria förr eller senare.
Mert såg Tuon i ögonen. Stora, mörka, glänsande ögon i ett slätt, uttryckslöst ansikte. Hon hade skjutit tillbaka kåpan en aning så han kunde se hennes ansikte tydligt. Om han lämnade henne kvar kunde hon inte uttala de ödesdigra orden. Och om hon ändå gjorde det skulle han vara för långt bort för att det skulle ha någon betydelse. Om han lämnade henne kvar skulle han aldrig få veta varför hon log sina mystiska leenden. Eller vad som låg bakom mysteriet. Ljus, han var en narr. Pricken dansade otåligt några steg. Alla, sa han.
Nickade Tuon en aning, som för sig själv. Vad hade hon för anledning att nicka?
Nu rider vi, sa han till hörnan. De fick skritta genom trängseln för att komma ut från föreställningen. Men så snart de kom fram till vägen satte Märta av i galopp med manteln flaxande bakom sig och huvudet nedböjt så att hatten inte skulle blåsa av. Det gick inte att driva på en häst i den takten särskilt länge. Vägen slingrade runt kullar och över åsar, utom där den skar rakt igenom en höjd som inte var alltför hög. De plaskade över ankeldjupa bäckar och dundrade fram över låga träbroar som korsade djupare vattendrag. På slänterna började det dyka upp träd igen, fur- och läderblad som grönskade bland de andras vinterkala grenar. På vissa av kullarna klängde sig små bondgårdar fast. Låga stenhus med tegeltak och högre lador. Och här och där passerade de ett litet samhälle på 8 eller 10 hus. Några mil från föreställningen fick Mert syn på en ryttare framför dem. En bred kar som satt i sadeln som en säck med talg. Hästen var ett långbent gulbrunt djur som slukade väg i stadig trav. En hästtjuv hade förstås öga för goda riddjur. När Värnin hörde hovtrampet bakom sig tittade han bakåt. Men han saktade bara in till skritt. Det bådade illa. När Mert lät pricken sakta in bredvid den gulbruna hästen spottade Värnin. Det bästa vi kan hoppas på är att vi hittar hennes häst i ihjälriden så att jag kan spåra henne därifrån, muttrade han. Hon driver på hårdare än jag hade trott med tanke på att hon rider barbacka. Om vi rider så fort vi kan kanske vi får tag på henne framåt skymningen. Om hennes häst inte stupar eller dör borde hon komma fram till Coraman ungefär då.
Matt böjde nacken bakåt så att han kunde se solen. Den stod nästan rakt ovanför dem nu. Det var en lång sträcka till ryggalägga på mindre än en halv dag. Om han vände om nu skulle de vara en god bit förbi Eurador innan solen gick ner. Tillsammans med Thom och Julian och de andra. Och Tuon. Fast då skulle Shornchen veta att det var Matt Cawthon de skulle jaga. Mannen som hade rövat bort de 9 månaders dotter skulle inte komma undan med att bli Dacoval. Hur mycket tur han än hade. Och någon gång runt middagstid nästa dag skulle de spetsa Luca på en påle. Luca och Lartell, Peter och Clarin och alla de andra. En hel dunge av vässade pålar. Tärningarna rasslade och studsade i hans huvud. Vi klarade, sa han. De hade inget annat val. Värnin spottade. Det fanns bara ett sätt att tillryggalägga så lång väg snabbt om man ville att hästen fortfarande skulle vara i livet när man kom fram. De skrittade en halv mil, sen travade de en halv mil. Därefter lika långt i kort galopp, så galopp och sen åter till skritt. Solen började glida ner för himlavalvet och tärningarna snurrade. De red runt kullar med gles skog och över trädklädda åsar. Bäckar som de korsade med tre steg, nästan utan att hästarnas hovar blev blöta. Och åar som var 30 steg breda med platta broar av trä eller ibland sten. Solen sjönk lägre och lägre och tärningarna snurrade snabbare och snabbare. De red nästan hela vägen tillbaka till Eldar utan att se några spår efter Renna. Bortsett från skrapmärken i den hårda jordvägen som Värnin pekade ut som om de varit målade skyltar. Vi närmar oss, smuttrade den fete mannen. Men han lät ändå inte särskilt glad. Sen rundade de en kulle och framför dem fanns ännu en låg bro. Bortom den vred sig vägen norrut för att skära genom nästa ås. Solen som vilade på åsen lyste dem rakt i ögonen med sitt skarpa sken. På andra sidan åsen låg Karamen. Märt drog ner hatten för att skugga ögonen och sökte med blicken efter en kvinna, vem som helst, till häst eller till fots. Hans mod sjönk allt mer. Värnin svor och pekade. En löddrig brun häst arbetade sig upp för slänten på andra sidan floden, medan en kvinna frenetiskt sparkade den i sidorna för att den skulle skynda på. Renna hade varit för ivrig att komma fram till Shonshanierna för att hålla sig till vägen. Hon befann sig kanske 200 steg från dem, men det kunde lika gärna ha varit 200 mil. Hennes riddjur var på vippen att kollapsa, men hon kunde hoppa av och springa tills hon kom inom synhåll från garnisonen innan de hann ikapp henne. Det enda hon behövde göra var att nå fram till krönet, 50 fot längre fram. Ersnåd, sa hörnan. Han hade lagt an en pil och höjt bågen till hälften. Gordoran höll det tunga armborstet mot axeln med en tjock spetsig projektil i rännan. Mert kände hur någonting flimrade till och dog inuti honom. Han visste inte vad det var. Någonting. Tärningarna rullade som oska. Skjut, sa han. Han ville blunda. Det smällde till från armborstet. Projektilen surrade som ett svart streck genom luften. Renna slogs framåt när den träffade hennes rygg. Hon hade nästan lyckats räta på sig igen, stöd mot hästens nacke, när hörnans pil nådde henne. Sakta dråsade hon av hästen, gled ner för backen och började rulla snabbare och snabbare, studsande mot ungträden tills hon föll i ån med ett plask. Ett ögonblick flöt hon mot stranden med ansiktet nedåt. Sen grep strömmen henne och drog tag så att kjolarna böljade i vattnet. Långsamt drev hon mot Eldar. Kanske skulle hon nå fram till havet så småningom. Då var det tre. Det kändes inte som om det spelade någon roll att tärningarna hade stannat. Då var det tre. Aldrig mer, tänkte han när Renna flöt ur sikte när ån gjorde en krök. Aldrig mer, om det så blir min död. De gjorde sig ingen brådska när de red tillbaka österut. Det skulle inte tjäna någonting till och Mert kände sig utmattad ända in i märgen. Men de gjorde inga uppehåll heller, utom för att andas och vattna hästarna. Ingen ville prata. Det var inte förrän in på småtimmarna de kom fram till Jurador. Staden vilade som en mörk massa innanför stängda portar. Molnen dolde månen. Överraskande nog stod tältduksväggarna runt Lukas föreställning fortfarande kvar strax bortom staden. Ett par kraftiga karar insvepta i varsin filt låg och halvsov under den stora banderollen vid ingången. Till och med från vägen och i mörkret syntes det tydligt att det var fullt med tält och vagnar innanför väggen. Jag kan i varje fall tala om för Loke att han inte behöver fly trots allt, sa Mert trött och vände pricken mot ingången. Han kanske låter oss sova någonstans i ett par timmar. För allt det guld Matt hade lämnat kvar borde Luca ge dem sin egen vagn. Men om Matt kände honom rätt kunde de kanske hoppas på lite ren halm någonstans. Imorgon skulle han ge sig av för att leta rätt på Thom och de andra. Och Tuon. Imorgon, när han hade vilat. En större överraskning väntade honom in i Lucas stora vagn. Den var sannerligen rymlig. I varje fall för att vara en vagn. Med ett smalt bord i mitten och tillräckligt mycket plats för att man skulle kunna gå runt det. Såväl bordet som skåpen och hyllorna var polerade så att de glänste. Tuon satt på en förgylld stol. Luca skulle förstås ha en riktig stol och förgylld dessutom när alla andra fick nöja sig med pallar. Och bakom henne stod Seleucia. En storleende Luca såg på medan Lartell erbjöd Tuon ett fat ångande bakelser som den mörka lilla kvinnan studerade, som om hon verkligen skulle äta någonting som Lucas hustru hade bakat. Tuon visade inte minsta tecken på förvåning när Matt kom in i vagnen. Är hon tillfångatagen eller död, sa hon, samtidigt som hon plockade upp en bakelse med fingrarna krökta på det där besynnerligt eleganta viset. Död, sa han tonlöst. Luca, vad i ljusets namn? Jag förbjuder det, leksak, fräste Tuon och pekade hårt på honom. Jag förbjuder dig att sörja en förrädare. Sen blev hennes röst en aning mjukare, men den förblev bestämd. Hon förtjänade sin död genom att förråda imperiet. Och hon skulle ha förrått dig lika lättvindigt. Hon försökte förråda dig. Vad du gjorde var rättvisa. Och det är vad jag kallade. Av hennes ton framgick tydligt att när hon kallade en sak någonting så var det vad det var. Märt blundade hårt en kort stund. Är alla andra också kvar, frågade han uppfordrande. Naturligtvis, sa Luca, fortfarande flinande som en riktig jubelfåne. Förstinnan, storförstinnan, förlåt mig, storförstinna, han bugade sig djupt. Hon talade med Marilyn och Sandra och, ja, du förstår ju hur det blev. En mycket vältalig dam, förstinnan, storförstinnan, Cawthon, angående mitt guld. Du sa att de skulle lämna det till mig. Men Marilyn sa att förr skulle han skära halsen av mig och Sander hotade att knäcka skallen på mig och... Märts blick fick honom att lämna meningen oavslutad, men sen sken han upp igen. Se vad hennes nåd gav mig. Han ryckte upp ett av skåpen och tog fram ett hopvikt papper som han vördnadsfullt höll i båda händerna. Ett intyg. Utan sigill förstås, men undertecknat. Välen Lucas kringresande föreställning och magnifika uppvisning av underverk och fantasterier står nu under storförstinnan Tuon Atham Cora Pendrags personliga beskydd. Alla vet förstås vem det är. Jag skulle kunna åka till självaste Shonshen. Jag kan visa min föreställning för kejsarinnan. Må hon leva för evigt, skyndade han sig att tillägga med ännu en bugning mot Tuon. Förgäves, tänkte Matt dystert. Han sjönk ner på en av bäddarna med armbågarna mot knäna och fick en synnerligen skarp blick från Lartell. Det var förmodligen bara Tuons närvaro som hindrade henne från att ge honom en örfil. Tuon lyfte handen i en manande gest. Den svarta porslinstocken var en drottning ut i fingerspetsarna, trots den schabbiga och alldeles för stora klänningen. Ni får bara använda intyget, annat än i nödfall, mäster Luca. Värsta nödfall. Naturligtvis, er snåd storförstinnan. Naturligtvis. Luca bockade sig upp och ner som om han skulle börja kyssa golvplankorna när som helst. Hela det fördömda eländet förgäves. Jag gjorde specifika undantag för vilka som inte står under mitt beskydd, leksak. Tuon bet i bakelsen och strök elegant bort en smula från läppen med fingret. Kan du gissa vems namn som står högst upp på den listan? Hon log. Det var inget elakt leende. bara ännu ett av dessa privata leenden som visade att hon var road eller glad över någonting han inte kunde begripa. Plötsligt la han märke till en sak. Den lilla buketten med rosenknoppar av siden som han hade gett henne var fastnålad vid hennes axel. Mot sin vilja började Mert skratta. Han slängde hatten på golvet och skrattade. Trots allt han gjort, alla sina ansträngningar, kände han inte den här kvinnan överhuvudtaget. Inte det allra minsta. Han skrattade så att det gjorde ont.